Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Greta Thurfjell, och min kollega Nicolas Ringtop Fradanoli, musikkritiker på DN. Hej!
Hej!
Förra gången vi spelade in så var musikkritiken Kajsa Heidel här för att prata om litteratur, lite udda. Men du är här för att prata om just ditt specialområde.
Musik.
Musik! Vi ska nämligen prata om Kanye Wests nya album Jesus is King.
Ja.
Nicolas, du har döpt om Kulturkommissionens förkortning KK den här veckan till KK som är kristen krishantering.
Ja, exakt. Det var det den här skivan handlar om.
Mm. Vad vill du liksom ta upp?
Jag vill ta upp hur intressant det här är i Kanye Wests utveckling, och jag tycker inte att det är liksom en helt ny sida av honom, utan snarare utveckling av en sida som funnits hos honom hela tiden. Men det ska jag prata mer om snart.
Intressant. Jag ska spela upp för dig 3 gånger på Jesus is King när jag blir kristen.
Mys.
Kanye West, 42 år gammal, är en av vår tids största artister. Det har varit ett tumultartat år för rapparen som bland annat blivit diagnostiserad med bipolär sjukdom, kompis med Donald Trump och nyfrälst igen. Jesus is King är hans 9:e studioalbum. Det fick en 3:a i betyg av DNs kritiker.
Nicolas, tycker du att Jesus is King är en bra skiva?
Ja.
Vad kul att höra, det tycker jag också.
Ja, vad härligt och mysigt.
Ja, den har ju fått ganska blandad, eller ska jag säga ganska
vag.
Negativ och lite vag kritik.
Ja, folk vet inte vad de tycker om den, för den är så, skiljer sig så mycket från både Kanyes tidigare skivor och från en typisk modern hiphop-skiva.
Mm.
Man vet inte vad man ska tro om det här, den här kristna grejen.
Nej, precis.
Jag tycker det är superintressant. Så här, man kan vissa kalla det för ett gospelalbum, men jag tycker inte, det är inte gospel så, utan det här är liksom en skiva av en artist i rörelse som håller på att utvecklas och upptäcka saker med sig själv, och alltså man kan jämföra med tidigare artister som har fått en kristen uppvaknande, till exempel Al Green på slutet av 70-talet, så blev han superkristen och gick från sekulär sexig soul till gospel. Men det var liksom en stegvis process. Först med skivan The Bell Album som var liksom kristen influerad, sen så 2 skivor senare så tog han steget fullt ut och gjorde bara extremt gospelmusik som inte hade någonting att göra med popmarknaden. men i alla fall, den här skivan Kanye West, jag tycker det är framförallt en Kanye-skiva. Det är liksom inte en kyrkskiva. Det är så man får se den. Liksom. Alltså, att man måste inte se den som en sorts någon som knackar dörr och liksom missionerar och ber den att konvertera till kristendomen eller upptäcka Gud, utan det handlar mer, det är mer en sorts dokumentation av hans andliga tillstånd.
Intressant. Jag tänker på den jättemycket som jag tror att säkert hade många väntat sig mer av ett gospelalbum efter det här som han har hållit på med då, hans Sunday Services.
Service,
Jag kan prata lite mer om Sunday Services sen, men jag uppfattar det väldigt mycket som en missionerande skiva, och han säger själv i någon låt att han kommer inte ge sig förrän alla är healed, alla är liksom bibeltroende.
Ja.
Och det är ju liksom på något sätt hans uttalande.
Jo, han säger det, precis.
Men samtidigt så är det verkligen intressant som en del av i liksom historien om Kanye West.
Exakt, man kan liksom inte isolera det från det.
Nej.
Jag tänker liksom att du har rätt, han missionerar ju med sina ord. Han säger så,
det är ju en skiva som inte handlar om någonting annat nästan än Gud.
Nej, sant. Men kontexten är ju liksom, vad kommer han ifrån? Vad är det han liksom, vad är det som föranlett?
Mm. Och vad Gud har gjort för honom.
Ja, men precis. Och det är liksom nästan det som är mest intressant. För att om det bara skulle vara en artist som varit kristen och övertygad gospelmusiker hela livet, då hade det bara varit en en gospelskiva. Men även om Kanye säger ja, jag kommer inte ge mig, så finns det liksom en sannolikhet att han kanske kommer vara på en helt annan plats om ett år eller fem år. Och det är okej. Okay. Jag tänker det som är romantisk kärlek, liksom, att man kan få en jättestark känsla, och där och då så är det allt. Där och då är det liksom för all framtid. Och sen kanske den kärleken kan liksom falna, men det gör ju inte den förälskelsen mindre verklig och stark.
Och inte albumet mindre kristet.
Nej, exakt.
Eller exakt. Mindre kärt.
Precis. För att jag har inte riktigt exakt koll på kritiken som Kanye har fått från the Christian community, men han säger själv i någon låt, tycker jag väldigt starkt, han bara, hur är det med the Christians? Ah, de är de första att döma mig. De får mig att känna att ingen någonsin älskar mig. Och jag tycker det är så gripande, för att det är han liksom, det är som att han är sårad över att han blir missförstådd eller misstrodd när han har den här innerliga resan på gång. Att folk tycker att han är liksom fånig. Men det gör på något sätt hans, det gör liksom allting ännu starkare på något sätt, att han har alla emot sig. Han har liksom sina gamla fans som vill att han ska göra en hippo-skiva emot sig. Han har liksom de bibeltrogna kristna emot sig som tycker att han är en fåntratt.
Men alla tycker inte att han är en fåntratt. Vi ska berätta lite mer om liksom hur han har blivit mottagen av så här, det kristna communityt sen. Men det jag ville fråga dig var så här, om han säger att hans mål, vilket han har gjort, han har sagt att hans mål med den här skivan är att omvända icke-troende till kristendomen. Tycker du att han lyckas, han med det? Lyckas han med det för dig? Känner du dig religiös när du lyssnar på skivan?
Jag känner mig religiös till en religion som Richard Wagner förespråkade, det vill säga konsten. För den här skivan är ett så himla starkt exempel på hur stark konst kan vara för en konstnär, och hur liksom rörande och gripande det kan vara. Sen blir jag kanske inte övertygad om att kristendomen är vägen framför mig, men jag tycker skivan är väldigt stark. Men jag blev själv inte omvänd. Den dörrknackningen liksom lyckades inte.
Du går inte på det. Jag ska säga dig att jag går på det. Jag går verkligen på det.
Härligt.
Jag ska spela upp tre exempel på när jag har blivit kristen av att lyssna på Jesus is King. Här är det första. Det är från den första låten på skivan, Every Hour.
Den är stark, alltså den här gospel.
Det är så fruktansvärt bra.
Ja. Har du sett den filmen Amazing Grace med Rita Franklin?
Nej, jag har inte sett den.
Det är verkligen gospel på samma nivå. Det här blir också väldigt tagen tips. Men okej, vad skulle du säga? Förlåt.
Det är hans Sunday Service kör som sjunger och som återkommer flera gånger på skivan. Och Sunday Service är det här som han har hållit på med det senaste året. Han har liksom anordnat i princip gudstjänster.
Det är så kul
liksom
typiskt honom att
gudstjänster.
Ja, men det räcker inte för honom med att bara gå i kyrkan på söndag. Han måste liksom göra
ett koncept egen, av det. Precis. Men och den här låten är så vacker därför att den också är, man vet inte om det är bara att den här kören sjunger eller om att det är, för liksom den man blir så här yr av den, för att det liksom körerna går in i varandra och liksom musiken, ibland är musiken i fas med kören och ibland är den inte det, och det är väldigt så här,
det är upppackat, det är modernt.
Det är väldigt modernt. Men här är det andra tillfället då som jag blir det. Det är, alltså det där, gud jag blev tårögd när jag lyssnade på det. Det är så starkt. Från den andra låten, Sella. Sella.
Det är superstarkt.
Det har liksom, det har varit en jättelång upptrappning till det här, och liksom det börjar med att kören sjunger väldigt tyst och liksom mässar halleluja, halleluja. jag har lyssnat på den låten så många gånger och så här spolat tillbaka till just det så här, den liksom stegringen,
ah, det är för
att man, och det är crescendo, det är så att man, liksom, man blir helt, jag blir så uppfylld av Guds ande, och det är helt
Nej, men det är så starkt, och det är liksom också ett ovanligt sätt att göra en poplåt idag på,
alltså att man lägger en jättelång körstycke i mitten.
Ja, ja, precis, som allt ska leda fram till. Jag tycker det är också väldigt modernt.
Ja, det är väldigt fint. Här kommer tredje och sista gången då jag blir religiös och lyssnar på Jesus, Jesus is King. How you get so much favor on your side? Accept them as your Lord and Savior, I replied. Ja, introt till On God som jag tycker är den bästa låten på skivan.
Ja, den är så bra.
Det är min favoritlåt, och det är kanske också den låten som jag tänker mest är så här en... The Old Kanye-låt. Ja. Den låter väldigt mycket som en Kanye-låt, och han är så här, men om man liksom i många andra av låtarna så här, inte riktigt känner igen Kanye, eller liksom är så här, ah, det här är verkligen en ny sida av honom, eller liksom ett nytt sätt för honom att vara artist på något sätt, så är det här en låt där jag tycker att han ändå är väldigt lik sig, och där jag känner mig så här, tryggt att han finns kvar. Ja. Typ. Den låten slutar med att han klagar på att Skatteverket tar allt han äger och har. Och det är så kul för att han är så här, man, that's over half of the pie. Och säger då så här, ja, att så här, that's why I charge the prices that I charge.
Ja,
I can't be out here dancing with the stars. Ja, no, I cannot let my family starve.
Ja.
och grejen är att i den stunden när man lyssnar på det så känner man ju så här, god damn it, han ska inte starve. Han har fyra barn. Så är han och hans fru Kim Kardashian så USA:s topprikaste.
Men jag tycker det är ganska intressant just de här raderna, för att då får man inblick i liksom ekonomin för så kändisar, för att okej, man kan vara Dancing with the Stars, man kan vara med i massa så här fåniga TV-program och liksom få lite kosing på det sättet. Eller så kan man bara jag vill bara göra min konst eller mina saker. Okej, men då får jag ta lite högre priser.
Ja, precis, att det är så här, han har fått så mycket kritik för att hans kläder är så jävla dyra, vilket de ju är. Och att han bara, nej men det är för att jag ska slippa vara med i Let's Dance.
Ja,
och jag fattar verkligen det. För i den stunden så känner man så här, nej, han ska banne mig inte behöva vara med i Dancing with the Stars. Fy fan vad hemskt. Kim Kardashian har ju varit med i Dancing with the Stars för väldigt länge sedan.
Okay.
Men hon skulle ju inte göra det idag.
Okay,
och det säger, men det liksom säger någonting om deras så här, också att de är så här, nej jag ska inte behöva göra det, men jag vill ändå vara jätterik. Och i alla andra fall hade jag inte sympatiserat med en kändis som inte vill betala skatt. Men nu känner jag så här, fan, om det är någon som inte ska behöva betala skatt så är det då.
Nej, det är kul.
Man går på det liksom, att man älskar honom så mycket i den stunden.
Ja, men också att han, jag tror det är också hur han... hans inlevelse när han rappar eller sjunger liksom, att han är så himla övertygande, han är så engagerad, så det blir liksom på blodet allvar alltid.
Vilken är din favoritlåt på skivan?
Alltså On God skulle jag säga, och även den här låten med Kenny G, den här sjuka Use This Gospel. För att det är ganska intressant, för att där har han Kanye samarbete med gruppen Clips, som sedan länge varit klippt i två, för det är två rappare där, två bröder, Pusha T och Malice. Malice kallade sig numera för No Malice.
Han har också blivit omvänd.
Ja, det är precis. Han blev
väldigt rart.
Ja, exakt, det är väldigt rart. Han blev omvänd för länge sedan. Och, men han liksom gjorde den här låten liksom med, för att nu går det bra att göra en låt med Kanye West om han är kristen. Men också för att det är så sjukt att Kanye har med Kenny G. Det säger någonting om Kanyes musikaliska eklektism och härliga oförutsägbarhet. För Kenny G är liksom den mest bespottade saxofonisten som finns.
Mm.
Han var liksom supersmörig pop-jazz-saxofonist som liksom slog igenom i slutet av 80-talet, som ingen skulle ta med i tång. Och om man ska ha med ett saxofonsolo i en låt 2019 så hade det naturligt varit valet varit att ringa Kamasi Washington eller sånt där. Men Kanye West, han tänker lite annorlunda. Han vill ha det här smöret. Han vill inte ha, just där då vill han inte ha något coolt och friaset. Så han liksom spelar in Kenny G. Jag tycker det är briljant i sin knäpphet. Men Jag tycker det är så många bra låtar här. Men alltså, frågan är det här så nytt för Kanye egentligen? För att jag tänker att det här har alltid varit en sida hos honom. Alltså Jesus Walks var en av hans allra första singlar.
Det står i genombrott typ.
Ja, precis. Mm. Och det är ganska kaxigt att det inte bara var liksom en albumspår, utan det var liksom en singel. Det var en statement. Ja, men det här är viktigt för mig med kristendom. Och även när han gjorde den skivan Jesus och med låten I Am A God, alltså där, det är ganska intressant att han liksom hela tiden måste liksom tjafsa med sin religion, för det är liksom som provokation som ingen har bett om. Det är liksom det är som sån meme, no one Kanye West, I Am A God, skivan Jesus.
Känner du dig så här att du vill gå på hans Sunday service? Känner du att du vill vara en del av den så här rörelsen? Eller bara se det som så här en konsert? Jag vet inte om det är hädiskt att tänka på att man skulle vilja gå på det som en konsert. Men jag är jättenyfiken på hur det är att gå på en sån.
Jag tycker inte det är hädiskt att gå och se en kristen konsert. Så är det när man
nej, men att tänka på det som att se en konsert.
Ja, nej, jag tycker det är fantastiskt att se. Men alltså... det vore kul, men jag är inte, det är inte det viktigaste, det är sånt där prio ett på min Kanye-lista. Jag skulle hellre höra alla hans inspelningar från Yandi-projektet som han nu övergett.
Precis,
det är lite som,
tar ju upp det liksom, typ på första låten där man hör honom ju, så här, så här, alla ville höra Yandi, men sen så kom Jesus and did the laundry. Han har liksom, och för det är ju verkligen en tvättad skiva på många sätt som vi kan återkomma
ja, till. Och det jag tycker, jag också tycker det är mysigt att det finns liksom här mystiska albumet som inte kommer någonsin få höras liksom i sin helhet. Det är lite som Beach Boys Smile som spelades in och sen liksom övergavs, och sen fick man liksom skivan Smiley Smile istället och lite överblivna inspelning därifrån, som kanske är nu den här Jesus is King, Kanye West Smiley Smile. Men ja, jag vet inte, jag tycker det är, jag gillar den mytologin som automatiskt infinner sig nu.
Jag tycker också det är jättespännande, men jag är ju också väldigt nyfiken på att höra Yandi.
Ja, om man, det, ja, jag med, det fanns några låtar som läcktes och nu är de lite svåra att få tag på. Alltså det
inga sätt som vi kan uppmuntra.
Nej, exakt. Det är en djungel.
Ja, det som är liksom, som man har pratat om mycket med den här skivan då, är ju hur den så här förhåller sig till både den här, han, jag tycker det är så svårt att veta om man ska räkna Jay som kom här om året. Nej, men därför att, ja, men, och, på sätt och vis så ska man ju det. Jag kanske bara inte räknade den för att jag typ inte lyssnade på den. Eller jo, jag lyssnade på den en del. Den var så här, bara att jag minns den inte. När jag tänker på vad var det som kom innan, så tänker jag verkligen, verkligen, verkligen mycket mer på Life of Pablo. Som ju var,
ja, det är mästerverk, tycker jag.
Alltså det är sånt mästerverk. Jag blir återigen tårar när jag tänker på hur fruktansvärt bra den skivan är. Också vad jag är lite... Om jag är sur på Kanye för någonting, så är det att den här skivan är så kort.
Ja, men jag tänkte på det här. Kan man inte se Jay och den här Jesus is King som två sidor av samma skiva?
Jo.
De är så himla korta bara två. Så om man lägger ihop dem som en A och B-sida blir de ändå kortare än La Pablo.
Ja, och men, det är typ så före och efter i, ja, i Kanyes liv.
Ja, precis. Ja. Och båda liksom dokumenterar liksom, verkligen i nuet hans... resa. Och,
men det är bara att man vill ha mer. För Life of Pablo är så jävla lång. Och den är så bra. Den är så fruktansvärt bra.
Så många bra låtar. Men,
och då känner jag mig snuvad på liksom det jag hade kunnat få av honom. Jag vet att det måste finnas mer.
Ja, men jag tror liksom, om det är någon tröst så kommer det ju komma mer. Det är inte som att han är slut som artist nu och nu ska han liksom bara ägna sig åt Sunday Service och inte göra någon mer skivor.
Nej, jag vet. Han har sagt att han ska släppa en ny skiva i december.
Typ. Han är så hyper.
Men det får man se.
Ja, men jag är lite orolig för att han har slutat med sin bipolära medicin. Att, för det är tydligen en anledning till att när skivan blev som den blev.
Mm, mm.
Att han... att han för här, förra skivan, Jay, som kom förra sommaren, då kom han ut som bipolär och så, att han började ta medicin och så. Och sen så blev han inte nöjd med musiken spelade in efteråt. Och så slutade han ta sin medicin och så skrev han på Twitter och nu har jag slutat ta medicin för att det är nog bäst så.
Det hindrade mig i min
process.
Och
ja, precis. och han skrev att hans tidigare bästa skivor gjorde han utan medicin och så. Men så jag, okej, det kanske är bra för hans kreativa liksom output, men jag hoppas att han liksom inte hamnar på ett väldigt dålig plats psykiskt av att inte ta medicin. Ja, sidospår, men ändå, det är en faktor. Alltså, det här är ju ändå Jay och Jesus King, ändå handlar det lite om hans psyke på något sätt.
Ja, men verkligen. Och jag tänker att det är svårt att vara Kanye-fan utan att vara intresserad av hans psyke. Ja. Eller liksom eftersom så mycket kommer därifrån. Som det ju gör hos många artister, men kanske typ särskilt hos honom, eller vad man ska säga. Ja. Man måste följa det så noga, och man kan ju följa det så noga genom hans musik på något sätt.
Ja, precis. Alltså, han hade inte gjort den här skivan om inte han hade varit med om en djup kris.
Nej.
Eller en pågående kris. Och den krisen är ganska intressant liksom. Hur han ska liksom handskas med sin stora framgång och kändisskap, och han är liksom, jag tänker att han är typ en person som är för känslig för att vara så känd som han är, och han liksom
uppenbarligen.
Ja, men han får galna infall, och han säger saker som tas emot på ett sätt, och han är också besatt av hur han tas emot. Det har gemensamt med Donald Trump, kanske därför är han kompis med honom, för att de är så besatta av bekräftelse och vad folk säger om dem och tycker om dem och skriver om dem, och allting de gör blir liksom en reaktion på det. Nu ska jag liksom inte bagatellisera Donald Trumps politik och allt han gör, men jag tror Kanye West liksom känner friendskap med det, för att allt Kanye gör liksom speglar ja, hur folk liksom ser på honom och typ vad de tycker om honom.
Jag tänker typ att det man gör när man lyssnar på Kanye, eller så här, när man följer allt som Kanye är utanför hans musik, så är det ganska lätt att bagatellisera det. Eller förstår du vad jag menar? Att man kanske inte känner sig som en så god människa när man gör det, men man känner sig typ ganska, man känner sig väldigt liksom, att man jag är inte så intresserad av att han är kompis med Trump. Alltså, han är väl inte kompis med Trump, men liksom, men allt det här med när han hade kepsen på sig. Jag bryr mig typ inte så mycket om det. Nej. För jag tänker att det är så här, allting som händer runt om hans musik och allting som är, allt som händer omkring, så här, det som händer inuti honom, är så här, ja, det är väl konsekvenser av det som händer i honom, och han är inte så stabil. Exakt. Och han vet inte vad som är bäst för honom på något sätt.
Nej, men jag håller helt med.
Alltså, man känner mer ömhet för honom när han gör såna där saker, för precis. Man känner bara, nej, nu gör du fel igen, och nu gör du fel igen, och nu gör du fel igen, och det här kommer så här straffa ut sig jättemycket för dig. Men inte så att man känner så här, egentligen något så här frakt, eller att man känner såhär, åh gud vad pinsamt, utan man bara, nej.
Exakt. Jag tycker på mig lite om, eller när han sa den här slaveriet och sånt, jag tycker på mig lite om,
han sa att slaveri var ett val. Ja. Alltså att svarta slavar i USA var ett val, bara för kontext.
Just det, och då känner man, eller känner jag, jag vet inte, det säger så mycket mer om honom än om debatten om slaveri. Alltså det är bara dumt att försöka bemöta det, men som du säger, när han håller på med sånt där, när han liksom helt trainwreck liksom, såna galna saker, då känner man mest så här ömhet. Jag tänker på när Lars von Trier var i Cannes och sa såna saker om Hitler, samma sak, att, eller liksom en känslig galen konstnär som tyvärr har fått en mikrofon. Alltså, borde inte få en mikrofon, han borde bara liksom skapa.
Man borde bara köra in honom i studion på en gång. Det finns ju i och för sig mycket att säga om hans liksom mission som nykristen, eller som så här evangelikal kristen då, som är den liksom församling som han har slutit sig till, eller liksom närmar sig så. Och hur den så här, hur liksom politisk den rörelsen är, den kristna rörelsen. Jag tycker att hans så här roligaste mission som han har är att han har sagt att han skulle vilja att hans fru Kim Kardashian klädde sig lite mer sedligt. Jag tänker okay, så här, om han lyckas med det, vilket han ju typ lyckas med, eller så här, jag vet inte om han har lyckats med det, men
det var
men så här, ja, men att det så här, om man gör det så är han verkligen vår tids Jesus eller så här, ett sånt mirakel att få henne att liksom klä på sig, men uh-huh. men hon har ju typ så här, lagt upp en sån bild där hon har så här, hel kroppsklänning så här, skuren långt upp i halsen och liksom långt ner på vaderna, så att okej. Han kanske har lyckats, han kanske är vår tids Jesus.
Ja, om hon blir övertygad. Alltså, hon kanske bara är schysst mot honom och vill att han liksom ska... liksom...
Under lanseringsperioden.
Ja, men att han ska vara lugn. Alltså, jag tycker så himla synd om henne ibland. Inte för att det måste vara helvete att vara ihop med honom, för att han är jättegullig och så. Men måste jobbet med alla hans idéer. Jag läste någonting om att han fick för sig tag att han skulle flytta till Chicago. Mm. Och hon fick reda på det.
Mm, på Twitter. Men han har ju gjort det också, han gjorde ju det.
men ja, men jag vill ändå tro att jag tror inte att han gjorde
det. Nej,
kanske
inte. Men kanske satte stopp för det.
Ja, men jag vill ändå tro att trots att han sånt där är jobbigt, eller att han har en massa åsikter om vad han har på sig sånt där, att det är liksom inte så djupt från hans sida, att det är bara hans whims, och jag tror ändå att han är liksom fin mot henne.
Ja, men jag tror han är jättefin mot henne. Jag tror inte det är det. Jag sympatiserar så mycket med henne som valde så här, den svåraste killen. Hon var så här, gud, jag visste fan inte vad jag gav mig in på. Jag tänkte att det skulle vara så här soft och mysigt. Och så här, så här, en bra rappare. Och så bara gick allt åt skogen. Men jag menar, man kan inte uttala sig om deras privatliv, för de är ju så väldigt liksom, skyddade med det, samtidigt som de är väldigt öppna med det, om man ska säga. Men andra liksom saker som han har gjort för den här skivan är ju att han har bett folk som jobbar med albumet eller liksom producerar och är inne i studion med honom och så här, svär inte här inne, eller typ så här, avstå från sex innan äktenskap. Jag tänkte vi kunde prata om att det rimligen måste vara det första Kanye-albumet som inte innehåller ett enda fult ord.
Ja, sant. Ja, det är intressant. Men
jag såg en evangelikal kristen på Twitter som skrev just att så här, ah, det är underbart att kunna lyssna på Kanye med mina barn. Äntligen kan jag visa honom för dem.
Precis. Men jag tycker samtidigt att det är inte så här svordomar som har utmärkt Kanyes rap innan. Eller, skillnaden är väl vad han väljer att rappa om som ämnen. Liksom. Mm. Innan han varit så intresserad av liksom synd, om man säger så. Men jag tycker det är han fortfarande. Nu är han bara på andra sidan. Han har alltid varit sån moralistisk rappare.
Även på vilket sätt?
Jo, men till exempel Life of Pablo. Den är superintressant, för den handlar om den här kampen mellan att liksom välja den harmoniska goda vägen och att lockas av synd, och som i Kanyes fall är liksom sex. Ja. Och det är bara att kolla på det skivomslaget som är super övertydligt. Det är en foto på en mysig familj, en foto på en liksom en halvnaken tjej.
Naked lady.
Ja, och så står det liksom which one står det liksom på tryckt. Så man ska liksom, det handlar om valet och så där har han hållit på hela tiden, och jag tycker det är intressant. Just nu har pendeln svängt åt det här hållet, att han bara nej, jag måste helt och hållet ägna mig åt den rätta vägen. Jag står inte ut med synd. Och just det han behöver just nu, asketism och så.
Är det ett sätt att zona för hans tidigare synder, tror
jag. Ja, och det intressanta är att han ser det som synder, men den andra kan man se det som helt normal livsstil. Eller, till exempel, han pratar i en intervju nyligen i en radiokanal om med Apple Music, tror jag, om sitt porrmissbruk som han haft sedan han var liten, som sen övergick till ett sexmissbruk. Ja, att han liksom har problem med det, eller haft problem med det, och nu liksom ser en sorts lösning i att man bara, nej, nu ska jag bara vara helt clean. Nu ska jag, den här låten Water, liksom i sitt talande, han pratar om att han vill vara ren som vatten, och han vill att liksom Jesus kärlek och Guds kärlek ska skölja honom som vatten.
Döpas på nytt.
Liksom. Ja, jag tycker det är fin bild liksom. Och intressant liksom i sagan om Kanye, och sen så kanske pendeln kommer svänga åt annan håll, men det kommer inte göra den här skivan mindre intressant eller mindre stark för det.
Vill du att den ska svänga? Alltså, saknar du på något sätt, det man saknar är ju kanske inte då främst svordomarna, men om man tänker att det här är en bild av Kanye, saknar man den andra bilden eller den gamla bilden av Kanye, eller hans gamla produktion? Liksom.
Alltså, ja,
eller saknar, men längtar man till att det ska återkomma?
Ja, alltså det jag kan sakna är hans liksom konstiga humor och, och liksom udda infall. Texterna, för här, texterna är ändå väldigt raka och övertygande. Liksom, han kommer med liksom olika bibelcitat och gulliga små referenser. Mm. Det här John 3. och sånt. Men det är inte så mycket snack om croissanger och
nej,
room service. Fast i och för sig,
men han, det är fint, det är som en så läsanvisning till Bibeln.
Ja, precis. Och det här är lite mer, det handlar fortfarande om Kanyes liksom inre, fast mer indirekt liksom, att allt den här kristna övertygelsen handlar egentligen om honom, men det är ändå ja, det är ändå lite plattare kan man ändå säga. Alltså det är ju nyfrälst på det sättet att liksom att det är väldigt uppspärrade ögon och liksom oironiskt, oreflekterande, lite naivt kan man nästan säga, men också rörande på grund av det. Det finns en låt, är det On God and Her Rapper, This is My Life, This is My Wife? Nej, det är en annan låt, vad heter nu den? I mean God Is, tycker jag. Det här är liksom...
Den börjar också otroligt, det är så här, det fjärde bubblaren när jag blir kristen är den ensamma körsångerskan i början som
ja, det är jättefint.
Otroligt.
Och när han liksom sjunger väl, alltså, han sjunger inte som en fin låt eller så, utan han bara sjunger väldigt innerligt som olika fraser som mässar och upprepar sig. Jag blir väldigt rörd av hans innerlighet här. Precis som på förra skivans Ghost Town. Och det här kan man också se som en fortsättning på det, för där rappar han om att han liksom söker liksom frälsning, söker räddning. Han har gjort det så länge och nu känner han att han har fått det. Och det är bara det liksom rörande. Sen kanske, tror jag tyvärr, att hans rastlösa själ kommer liksom inte kunna liksom få ro för all evighet i det här kristna. Så vi får se vad som händer sen. Men, eller också kommer den få det. Det ska också bli intressant. Tänk om hans nästa skiva blir liksom en superavancerad The Life of Kristna Pablo.
Det vore ju underbart, tycker jag. Också för att jag tycker, det är ju inte liksom första gången som man använder sig av gospel liksom, eller av gospelkören. Men nu när han har den här otroliga gospelkören liksom at hand, så vill man inte gärna att han ska liksom slösa bort den. Eller bara så här, om ett halvår komma på att så här, nej, nu vill jag testa det här nya. Jag ska typ ut i rymden. Eller liksom vad det nu kan vara. Som han har varit lite inne på tidigare. Utan att liksom hålla fast vid det, för att det blir, när det blir bra så blir det så fruktansvärt bra musik.
Mm, verkligen.
Jag tänker att det finns en jättefin låt som heter, eller jag ångrar mig, jag tycker inte låten är den bästa på skivan, men jag tycker att det är fint i Follow God, som ju handlar om att han bråkar med sin pappa.
Just det.
Och den tycker jag också är så här, där hör man ju också så här gamla Kanye, eller vad man ska säga, för att han är så här, där är han ju lite rolig, eller att han är så här, jag bråkar med min pappa, han säger att jag inte är Christ-like. Och så bara tjafsar de om det, de håller på och tjafsar
och skrika.
Ja, och det är så här, det är Kanye skriket på slutet, det är så här, då känner man också så, han är här, den gamla Kanye är här. Det är väldigt mysigt och fint att höra.
Ja, det är sant.
Du sa någonting om Al Green förut. Vad finns det för liksom andra... Så här, det är inte första gången som en artist gör ett album som handlar om att han oftast har blivit kristen.
Det är sant. Nej, men jag tänker på Bob Dylan faktiskt. För det, Bob Dylan gick också igenom en kris i slutet av 70-talet och han fick jättemycket kritik, precis som Kanye, inte på samma nivå som Kanye, men då var det ganska mycket kritik för att hans film som han hade gjort liksom blev jättekritiserad, och hans skiva Street Legal fick inte bara kritik, och även hans konserter så här var inte så bra. Och då fick han liksom ett kristet uppvaknande och blev superkristen och gjorde skivan Slow and Train Coming, som var en helt ny väg framåt för honom. Och jag tycker det, den här skivan Jesus is King kan jämföras med Slow and Train Coming, för att det spelar ingen roll om det här inte är Kanyes absolut bästa samling låtar. Det var inte Slow and Train Coming heller för Dylan, men det var liksom en väg framåt. Istället för att göra liksom samma skiva om och om igen, så måste man hitta nya vägar som artist eller som människa, som kännande människa. Och det är vad den här skivan gör. Och Bob Dylan, han hade liksom en fas några år därefter där han var liksom supertroende kristen. Sen mattades det av och sen så kom han på något nytt. Och Jag tror att det kan vara lite samma sak med Kanye West. Så man tycker inte man ska inte fråga sig om det här är Kanyes bästa skiva eller inte, utan är den intressant Kanye-skiva? Ja.
Mm.
Och precis som Slow Coming var en intressant Dylan-fas.
Och det kommer vara intressant att följa. Alltså man kan tycka att den här skivan är intressant, men man kan också tycka att så här, vad den kan leda till, precis som du säger, ja, är intressant. Så att man kan se så här, nu kan det gå åt så väldigt många olika håll.
Verkligen.
Och det kanske man inte känner efter varje Kanye-skiva. Så här, det kommer att utvecklas till något intressant. För ibland har man ju känt att det här kommer att utvecklas till något som är rätt olyssningsbart. Liksom.
Precis. Och vilken artist som helst. Alltså, säg någon artist som utvecklas så mycket och tar sådana steg för varje skiva som Kanye West. Det är inte många. Jag tycker han är verkligen en av vår tids mest fascinerande och begåvade artister.
Med det säger Kulturkommissionen tack och adjö för den här gången. Vi som har sammanträtt heter Greta Thurfjell och Nicolas Ringskog för Adam Nåli. Tekniker var Oliver Bergman och podden är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Hej då!
Hej då!